Monica Fagerholm, grattis till nomineringen.
Tusen tack.
Om jag har räknat rätt så är det 25 år sedan du var nominerad senast med Underbara kvinnor vid vatten. Hur känns det nu jämfört med då?
Alltså det är 25 år sedan. Det känns ju jättebra nu, för att jag tycker ju, alltså det har ju, jag har ju skrivit böcker här emellan och jag har blivit besviken några gånger för att, men att, så att nu känns det ju särskilt bra. Men om man jämför de här två tillställningarna så är det ju intressant också lite att se hur den där bokvärlden eller hur det har förändrat sig. Det är ganska mycket mindre högtidligt nu, tycker jag, på ett ganska bra sätt.
I Vem dödade Bambi så skriver du om det trånga rummet än en gång, både i Villastaden och Gråböle. Vad är det som fascinerar dig i det trånga finlandssvenska rummet i det här fallet?
Alltså, det viktiga är ju inte att de här rummen är finlandssvenska, för att skulle jag skriva på det viset när man läser mina böcker kan det inträffa var som helst, det som inträffar i framförallt då i den här förorten eller förstaden som heter Villastan, som är välbärgad. Så att jag tycker att det är hemskt viktigt det här, att det här är inte något särskilt finlandssvenskt. Jag skulle ju då skriva det på det viset om det skulle vara särskilt finlandssvenskt. Men det som fascinerar mig, jag har ju skrivit väldigt mycket om, jag tror att alla mina romaner, eller inte alla mina romaner, men åtminstone Den amerikanska flickan och Lola upp och ner. Och då den här romanen så handlar ju om, ska vi säga, mer eller mindre avgränsade samhällen, på olika sätt avgränsade. Lola var en liten stad och Amerikanska flickan en liten ort. Alltså det som förstås intresserar mig, ja, det är mycket där. Alltså, det vill säga, för att en fråga som jag överhuvudtaget intresserar mig är, i vilken mån har du möjlighet att självforma ditt liv så som vi tror? Alltså att i vilken mån är det miljöbestämt, omgivningsbestämt, klassbestämt? Och jag tror att jag kommer till ganska lakoniska svar, och det är väl inte för att göra folk på dåligt humör, utan för att man ska liksom kunna se de här mekanismerna. Sen är det en annan sak som jag tycker att det är särskilt viktig också i den här romanen, som var enormt viktig att lolla upp och ner, så är det här då att de små sammanhangen är ofta en bild av de större sammanhangen. Det vill säga, det här handlar om en tystnadskultur, tystnad som uppstår efter en gruppvåldtäkt som har inträffat, och samtidigt som man då har en offentlighet, en rättegång och sådär, så uppstår det ett annat system som är ägnat att skyffla det här åt sidan, ut i tystnaden så fort som möjligt. Vilket då betyder att vi aldrig kommer kunna se mekanismerna i, alltså, framförallt så betyder det att ingenting förändras egentligen, för att de här sakerna förändras inte bara genom lagstiftning, alltså hur vi förhåller oss till sexualbrott, hur vi ser på dem. Men det som ju är i små sammanhang så ser man strukturerna, det som i det större blir strukturer, så ser man det väldigt tydligt att det, någonstans i kärnan så finns det alltså individuell maktutövning med intressen. Och när det gäller Villastan, och det var då orsaken till att jag placerade det här i en förmögen, välbärgad första, var ingalunda för att visa att bara här sker sådana saker, för att de här sakerna sker alltså vilka sammanhang som helst, och mekanismerna tycker jag är ganska samma. Men i det att man har väldigt mycket resurser, man har pengar att sätta på spel för att få igång de här mekanismerna. Det här känner vi till från stora världen, Epstein, Weinstein och så vidare. Grym maktutövning med människoliv på spel, va? För att uppnå en tystnad. Och sen är det ju det också att det är mycket som står på spel. Det vill säga att det här säger att, liksom att, och det har jag försökt visa i romanen, att offren och förövarna är i många fall minst lika mycket bambis, alltså marionetter, offer, blir det i en sån här tystnadskultur som offren, alltså att det gagnar alltså ingen. Jag tänker på de här killarna helt enkelt som är med och utför, som är förövare alltså. Så det är ju inte bara deras individuella karriärer som ska räddas, utan det är hela det här systemet från far till son, upprätthålla anseende, fasader och så vidare. Och det här är också jättebekant från stora världen.
Du har ett citat av den franska filosofen Simone Weil i boken som jag upplever att det är väldigt centralt, och det går ungefär som att se främlingen i den andra är att se främlingen i sig själv.
Ja, eller för att kunna älska främlingen i den andra måste man kunna älska främlingen i sig själv. Det är hela nyckelcitatet för den här romanen, som tyvärr dessutom har ett tryckfel i den första upplagan, men av någon anledning var säkert trött då. Men okej, och det är väl när man tänker på att i oss alla bor en främling, och känner vi denna främling, och där tycker jag att vi kommer också till att det här är också en roman om, som finns i nutid, som handlar om två unga kvinnor och en man då, Gusten, som var med om den här våldtäkten. Och en idé är ju det att hur våldtäkten ännu avspeglar sig i den här relationen, som egentligen inte haft någonting att göra med det här. Men också det här då att de här befinner sig i ett körtskede, 26-27 år gamla, och måste bli vuxna ordentligt alltså. Och då tror jag, för att nå den här vuxenheten, bland annat det tror jag Simone Weil har en nyckel alltså. Att vi börjar bekanta oss med den där främlingen egentligen just i de här tiderna. Och Gustens främling är väl ganska tydlig, det är ett mörker han inte kan handskas med. Men att, samtidigt som det här, vad innebär det att känna sig själv alltså? Va?